välkomna upp en ny panel, som sagt. Det händer ju att jag undervisar för filmstudenter och barnkulturstudenter om barnfilm. Och då brukar jag alltid inleda med en liten terrorgrej och ställa en dubbelfråga, kan man säga. Nämligen, för att försöka komma till klarhet om vad barnfilm egentligen är, så får de svara på frågorna: vad måste en barnfilm innehålla och vad får inte en barnfilm innehålla? Och sen så listar jag då på whiteboarden de här svaren. Barnfilmens påbud och förbud, kan man säga. Och det brukar bli väldigt nedslående läsning. Det är ju väldigt, väldigt mycket som en barnfilm måste respektive inte får. Och sen så brukar jag sudda ut alltihop och så börjar jag från början i en helt annan ände. Och sen så pratar vi byter liksom ut allt det här begränsande och börjar prata om barnfilmens möjligheter istället. Och några av möjligheterna som skapas när man berättar för en ung, fördomsfri publik är ju till exempel, som jag var inne på, att när man inte har ett barns perspektiv och ser världen med barnens ögon, så upptäcker man helt nya saker. Man kan faktiskt frångå en massa regler kring vad man får och inte får göra som manusförfattare, regissör, fotograf, skådespelare eller klippare som berättar för film, för barn. Och om just de här möjligheterna, men även naturligtvis om de förbannade påbuden och förbuden, begränsningarna, så tänkte jag att vi skulle prata om nu. Och inte med vilka som helst, utan med en hel handfull personer som nästan alla har belönats med Sveriges finaste barnfilmspris, Guldspiran, som delas ut i samband med Guldbaggegalan varje år. Jag skulle ju kunna hålla smärre föreläsningar om var och en av dem, men jag ska försöka hålla mig kort. Jag tror att vi tar en minipaus till med filmen medan ni kommer fram och sätter er här, så presenterar jag er medan ni kan få se på er. Nej, jag har ingen egen. Jag har ingen egen. Nu ska jag säga, jag har ett till minneskort, nämligen Cinema Paradiso. Som Borka minns att ha sett när han var 9 år gammal. Och det han särskilt minns är när Toto, heter han väl det, tittar på en film för allra första gången. Nu ska jag gå vidare med presentationen. Lisbeth Gabriel har vi. Gabrielsson har vi längst till höger. Guldspira 2011. För detta barnfilmskonsulent och filmproducent. Som man kan säga att det knappast varit an kioskvältarna, om man ska säga så. Däremot 125 räknade jag till filmer som du har producerat. På ett eller annat sätt egensinniga, alltifrån Ebba the Movie till Vem ska trösta knyttet, Bulten, Jaguaren och senast Djurvännerna, som är en adaption av Eva Lindströms bilderbok. En otroligt viktig person för den svenska animerade filmen, kan man sammanfatta. Och så, ja. Och Katte, dig har vi ju redan träffat, men du ska gå en längre presentation den här gången. Guldspiran 2007. Film debuterade 1960 som berättarrösten i Alla vi barn i Bullerbyn. Och hållit på sedan dess, antar jag väl, ja, med barnfilm. Jag slutade räkna dina filmtitlar som du har varit involverad i 80 ungefär. Och de flesta är barnfilmer och du har varit involverad i alla. Stämmer det, Olle Hellboms Astrid Lindgren?
Nej, men inte alla.
Nästan. Väldigt, väldigt många. Och senast regisserade du Förortsungar tillsammans med Ylva Gustafsson, som vi såg här tidigare, från 2006. Sen har vi Per Olin, Guldspiran 2006. Just nu ska jag vifta med en så fin bok. I den här boken som kom ut i fjol, som Elisabeth Lysander har skrivit, så presenteras du här som bildmakare och animatör. Den här kan jag rekommendera. Fantastisk läsning och fantastiskt bildmaterial. Och du har ju sedan slutet av 60-talet varit ledande inom filmanimation. svensk filmanimation som regissör, animatör, designer. Du har också grundat din egen filmstudio, Penfilm, nere i Skåne. Mest kända och älskade filmerna är väl Dunderklumpen och sagan om Carl-Bertil Jonssons julafton, som vi snart får se igen om en månad bara. Ja, det tror jag. Ja, vi stannar där. Nu ska vi se Ulf Stark, Guldspiran 2008. Mest känd som författare, debuterade 1963. Har skrivit väldigt, väldigt mycket barnböcker, som ni vet. Några av de mest älskade, Dårfinkar och Dönickar, Min vän tjejken i Stureby, Jaguaren, Min syster är en ängel. Översatt till väldigt många olika språk har det blivit. Du har också skrivit manus till 13 filmer, de allra flesta för en ung publik. Och de två kanske allra mest älskade är en annan julaftonsfilm, Kan du vissla Johanna? Samt Satsiki, morsan och polisen, som Ella Lemhagen regisserade 1999. Sen har vi en liten outsider, höll jag på att säga, inte alls. Ulf Synnerholm, du har ännu inte fått någon guldspira i alla fall. Men du får ändå sitta med här, för du sitter med i guldspira-juryn. Och vi har... Ja, precis. Det är svårt att få en guldspira, annars skulle du ju ha fått den självklart. Vi har ju alldeles nyligen fattat ett beslut, kan vi bara säga, bara så ni vet det. Om vem som ska vinna 2015. Ulf Synnerholm, du är producent på Filmlands med många barnproduktioner bakom dig. Till exempel Lasse-Maja Kameleontens Hämnd, den första Lasse-Maja-filmen, och Pettson och Findus. Och senast med den snudd på omistliga, skulle jag säga, Krakelspektakel, apropå inspirerade adaptioner. Välkommen du också. Och jag tänkte att ni skulle få presentera er själva lite vidare genom att ni har fått välja varsitt filmklipp som ni ska visa upp. Och sen bara berätta varför ni har valt just detta filmklipp. Och då tänkte jag, för att vara så demokratisk som jag kan, så har jag valt att vi visar dem helt enkelt i kronologisk ordning. Och då börjar vi med Ulf Starks klipp ur en film från 1967. Som ni nog kommer känna igen.
I ett helt annat land så finns det en familj som heter Bombassen. De reser alltid från varandra.
Var ska du åka då?
Ja, det vet inte Bombassen.
Åker utan att veta vart du ska åka?
Ja, de vet aldrig vart egentligen.
Vad ska du göra då?
Ja, det frågar de aldrig varandra. Och ändå är de 18 syskon.
Reser pirken också?
Nej. Alla 18 är bröder. Och de heter alla Johnny Bombassat.
Finns det inga pirker?
Och det finns det.
Vad heter hon?
Hon heter så mycket som... Hon heter Josefin Bombassat.
Reser hon också? Blir de inte ledsna när hon reser?
Nej, familjen var massa. Blir de aldrig ledsna. Hon sjunger istället. Kom.
Middag.
I familjen var massa. Så heter man äken. Hela. Så här. Mm.
då förstås en väldigt berömd slutscen från Hugo och Josefin av Kjell Grede 1967. Varför valde du just detta?
Jag tänkte om ni var lite trötta så här efter en hel dag, så är det här en, alltså, man kan inte låta bli att känna äkta glädje. Och jag valde den därför att jag tycker att det är ett så otroligt bra exempel på autenticitet. Alltså någonting som är verkligt. Att se människor som gör någonting verkligt på fiction-film, det är nästan, det är en sättsyntet måste jag säga. Och att humor, att glädje och sorg är så nära förbundna med varandra. För egentligen så är det ju ett sorgligt avsked. Det är Gud som ska åka iväg till Mombasa. Och det är ju sorgligt att lämna två barn efter sig. Det här är nog en favoritscen också därför jag tycker att den svenska humorn i film är så konstig. Att det ofta är några som ramlar in i någonting, eller att de snubblar hemskt mycket, eller att de gör tokiga saker och grimaserar. Och att det känns så konstigt. Därför.
Stort tack. Då kör vi nästa. Ulf Simerholt, du har valt klippen 1975. Då kör vi det.
Måste hjälpa oss med tjuvar.
Här fanns tjuven! Här fanns tjuven! Kom då!
Det är ju bara praktisera ihop en massa elaka saker. Man måste ha poliser. Det är bra med poliser. I viss mån.
Ja, visst. Tack igen. Jag vill bestämma massa saker om det.
Ja, det här var ju, förlåt, släpp fångade loss. Hasse och Tage, 75, tror jag, eller möjligen 76. Varför får du ut det
här? På temat dratta på arslet.
Ja, just det.
Och konstig humor. Nej, men alltså... Jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal jag var, men det här är liksom en av mina första filmupplevelser på bio. Det var en jätteliten Folkets hus biograf i Hudiksvall. Jag såg mina föräldrar, jag hade inga som helst förväntningar annat än att de sa att det här var det roligaste man kunde se. Och det är ju fortfarande fan med det roligaste jag har sett. Jag tycker det är så jävla roligt. Jag tycker det är så... Ja, men det finns någonting extremt befriande. Det finns en lekfullhet i det här. Det finns det finns, om vi pratar kanske om svenska ord i största allmänhet, att det finns en politisk botten och det finns en humanism i den här filmen som jag inte kan värja mig mot. Jag tycker det är ljuvligt faktiskt. Och jag tycker om den visuella lekfullheten i den här filmen. Vi pratade om Elias förut och allt sånt där. Vilket anspelar väldigt mycket på den senaste filmen som jag har producerat. Det är Kroppens spektakel där vi inspirerades mycket av svenska ord. Så att därför valde jag det.
Stort tack. Då går vi vidare till Katti Hedfeldt. Du har valt ett filmklipp från 1985.
Mm.
Lasse Hallströms Mitt liv som hund från 1985. En förskräcklig kopia, så att säga.
Det gör det.
Nej, det säger det.
Varför jag har valt det? Ja, alltså jag...
Mick.
Jag tycker att det här är jätteintressant, för att den här filmen är ju då gjord som en liten film. Och barn, alltså Ingmar, Anton Lanzelius har huvudrollen. När de tittade på den här första genomklippningen av filmen så var den skittråkig, obegriplig och alla satt och skruvade på sig. Och då kom klipparen med förslaget att man skulle pröva mindre monolog. Vilket man då gjorde med framgång. Och, det, och anledningen till att jag valt det är att det också då plötsligt blev en vuxenfilm som också kan ses av barn, tycker jag. För att man får på något sätt ta del av Ingmars, alltså den lilla pojkens inre liv och tankar och upplevelser. Ja, jag tycker att det är en fantastisk film. Och jag var faktiskt med på den tiden och rådsatte. Jag finns inte ens med i eftertexterna. Men nu vet
du. Nu vet du det. Nästa klipp vi ska få se i ditt, Biskut Gabrielsson. Och det är från 1994. Det sista klippet står står du för, Caroline? Och det kommer från framtiden, hoppas jag.
Framtiden?
Ja, jag hoppas det. Vi kör det. Ja. Det är svårt att diskutera sen.
Som inte blir det kanske, men
Här såg man ju att det fanns en fantastisk kvalitet som då kanske kostade vad idag man skulle tycka är peanuts. Mm. Jag ville vända mig till dig, Ulf Stark. För du, när vi pratades vid tidigare, så jämförde du den svenska animerade filmen med bilderboken. Vill du berätta om den analogin?
Ja, man såg ju på Eva Lindström som är en av våra absolut främsta bilderboksskapare. Och där bilderboken på sätt och vis också är en slags film. Man bläddrar i den och sådär. Vad jag ska säga är att den här korta animerade filmen, den har ju stått för en otrolig kvalitet tycker jag. Alltså så här, högtstående kvalitativ film som har konstnärliga värden. Och den gör ju det i kraft av att det är vuxna som går på bio med sina barn. Alltså små barn, det är de som väljer. Att det inte är det här barnpopulismen som väljer vilka som ska gå på bio och att det är en trevlig kväll med popcorn och Coca-Cola och kisspaus och sånt där. Utan att de är så pass korta så man hinner få en hel konstnärlig upplevelse av dem. Och där jag, som när det gäller också barnböckerna, så tycker jag att problemet är faktiskt mellanåldersfilmen så att säga. Ungdomsfilmen kanske, den är ju som en vuxenfilm så att säga. Men att det stora problemet tycker jag ofta är barnfilmen.
Ulf Synneholm, har du någon kommentar till det? Det stora problemet är mellanåldersfilmen som man brukar prata om, och då prata om film för 7-12-åringar.
Ja, alltså det är, mellanåldern är ju jättesvårt. Alltså det är ju svårt generellt, tycker jag. När vi pratar om barnfilm, det är ju begreppet väldigt vitt. Jag tyckte du pratade bra i början där, när man började snacka om huruvida man överhuvudtaget ska ha den här. Alltså vad ligger i definitionen av barnfilm? Det är jävligt svårt när man börjar fundera på det, tycker jag. Men alltså, kommer man in i den här mellanåldern? Det är klart, vi vet ju hur det är idag i förhållande till för väldigt massa år sedan. Det är egentligen inte så väldigt många år sedan. Med vad man matas med, och vad, eller vad våra barn matas med. Och vilken tillgänglighet på olika typer av rörlig underhållning som är mer eller mindre passiviserande. Så att det är klart att konkurrensen, ju mer man kommer upp i åldrarna, desto större blir utbudet. Och då blir det, därför är det svårt att konkurrera med den här mellanmålgruppen. Och jag tycker det här med tekniken, det var väldigt väluttryckt tycker jag av dig. Med det korta formatet som är viktigt för den målgrupp som inte kanske har den, det tålamodet att sitta, och där man också kan på något sätt få med barnen på en annan typ av upplevelse än den som de annars matas med, och som också är väldigt svår att konkurrera med. Man talar om enormt stora 3D-animerade fantastiska, vissa gånger alldeles fantastiska bio-upplevelser. Det var ju försökt detta.
Sen vill man ju höra mer om de här filmerna som inte blir av och begränsningarna. Det har varit en väldigt positiv stämning i lokalen här nu som vi ska sätta ta hål på fullständigt. Nej, men vi måste ju ändå prata också om problemen och begränsningarna. Och ni som har varit med länge, ser ni någon utveckling? Har det förändrats? Har det blivit svårare att göra film för barn? Katja, vill du säga någonting om det? Ja, förlåt.
Ja, verkligen en positiv stämning och fantastiska presentationer och väldigt roliga projekt har vi sett idag. Men det finns ju också en liten dyster statistik som jag tyvärr kanske då måste ta upp ändå. För att jag tittade på de beslut som Filminstitutet har fattat under innevarande år. Och för barn är det tre stycken produktionsbeslut för barn hittills. Och det tycker jag är för lite. Filminstitutet har ju också en målsättning att Sverige ska vara ledande i Europa inom såväl barn- och ungdomsfilm som dokumentärfilm. Så varför finns det då så få produktioner? Dessutom har vi hört att det finns 28 miljoner som inte är använda. Magdalena säger att det kommer in 20 projekt. Så någonstans finns det ändå lite svårigheter. Och jag gör en då väldigt fantastisk påstående och säger att vi måste få tillbaka barnfilmkonsulenterna. Helst två, helst en med kompetens inom animation. Och där någonstans tror jag då att varför får man bara in 20? Jo, så har det alltid varit. Som barnfilmkonsulent måste man söka upp, man måste knyta ihop, man måste entusiasmera, man måste bjuda in författare, illustratörer. Nej, in med dem, låt dem träffas. Jag tycker det är väldigt få författare här, det är väldigt få illustratörer, tecknare, väldigt få filmskapare överhuvudtaget. Det behövs fler. Och men, okej, hej. Man måste gadda ihop de här som kan och vill berätta för barn. Annars så blir det inga barnfilmer. Och man kan inte sitta och vänta. Dessutom har vi då ett... det har ju blivit väldigt mycket remaker. Har det inte varit väldigt mycket filmer som redan är gjorda? Ja, vi vet vad de heter. Oftast är de pojkar. Och ja, detta fenomen förstärks dessutom av en annan fullkomligt osannolik stöd som heter automatstödet. Varför inför man på Sveriges enda filmkulturella institution ett automatstöd? Jag måste citera så att det inte blir fel här med det jag säger. Man säger då att automatstödet, jag citerar, bedöms inte av filmkonsulent och inte av kvalitativa bedömningar utan ska tillfalla filmer med stark publikpotential. Ja,
jag ska se. Vi har Hjalmar sitter här, Magdalena har fått en mikrofon, jag antar att ni vill bemöta kritiken.
Ska jag börja, Hjalmar? Jag tänkte faktiskt inte bemöta kritiken, men jag tycker att den är stor ned och väldigt befogad. Jag vill bara säga att jag också spetsade till den när jag sa 20 projekt. Jag har valt bort den med din familj, min myrensstatistik till exempel, utan med det här alltså de mindre barners perspektiv. Men det är fortfarande alldeles för lite, självklart. Och sen barn- och ungdomsfilm är det vi har pengar till. Och just på ungdomsfilmssidan så kommer det gå jättebra. Jag har stöttat på 5 filmer nästa år som just är ungdomsfilmer. Men det är just barn som är svårare. Och jag har ju mandat att jobba uppsökande utifrån barnfilm. Och det gör jag också. Men det är faktiskt svårt att få gehör. Även om jag söker upp och frågar, har du inte en idé, kan du och så. Så en del blir intresserade och stöd har också getts. Och min erfarenhet är också att det tar längre tid att utveckla de här projekten av någon anledning. Det är lite grann som man lite på 90-talet försökte med kvinnliga regissörer i projekt. Att det tar längre tid. Så det är så ett tålamodskrävande arbete och det är för jäkligt att det ska ta så. Vi måste försöka sprida upp det verkligen. Och sen automatstödet måste jag bara säga. Där ska jag försvara Filminstitutet. För det är faktiskt inte Filminstitutet som har instiftat automatstödet. Utan vi är ju satta att hantera det.
Vilka?
Filminstitutet har inte hittat på automatstödet. Däremot ska Filminstitutet hantera ett automatstöd som parterna har kommit överens om. Att det ska finnas. Avtalsparten att filmavtalet. Det är inte Filminstitutets idé. Jag tycker det är poäng att säga det.
Mick. Jo, men det är den konstruktion vi har i Sverige, att vi har ett filmavtal där filmavtalets parter kommer överens om grunderna för filmpolitiken, och de är ofta väldigt detaljerade, så att vi har ju bara att hantera en massa stöd och detaljer i stödet som filmavtalets parter har kommit överens om. Och när det gäller automatstödet så är det väl ingen hemlighet att vi tycker att det är ett skitstöd helt enkelt. Jag skulle inte ha något emot att hantera ett stöd som riktar sig till den väldigt publika filmen, men det finns liksom ingen mening att man tar bort alla kvalitetskriterier, för det är inte så att publikfilm per definition kan göras oavsett kvalitet. Självklart måste man se till kvalitet i den typen av projekt också, då måste man också ha kriterier som kan ge oss rätt att bedöma de projekten utifrån sin egen kvalitetspotential.
Ja, väldigt kort.
Jag ska bara säga det här med pengarna.
De här 28 miljonerna, så att långfilmskonsulenterna har 1,5 miljon var per år till barn- och ungdomsfilm. Apropå hur många det ska räcka till. Det är en ganska liten summa pengar, tycker jag, eftersom jag jobbar med.
Mm. Men ni får lägga mer pengar på det?
Det gör vi också. Ja. Eller, ja, med tanke på vad jag berättade.
Ja, det Lisbeth sa understryker nog allvaret, och så är det precis som du beskriver, tycker jag. Dessutom, jag vet inte, jag sa att jag missförstår det mesta i vanliga fall, det kanske jag har gjort nu också. Men när man samtidigt, ja, jag har för mig i filmavtalet så står det att man ska främja barn- och ungdomsfilm. Och en av de första åtgärderna man vidtar, det är att man avskaffar barnfilmskonsulenter. Jag kan inte få det att gå ihop. Inom min speciella sektor, animationen, så har vi under många, många år saknat någon som vi kan tala allvar med. Och det är inte bara en barnfilmskonsulent. Eja de dagarna, det är länge sedan, känns det som. Men någon, en animationskonsulent, helt kort som du också beskriver. Där vi kunde diskutera budgetar, naturligtvis manus i första hand, och idéer. Men någon som begriper vad i helvete vi gör. Därför är det inte så lätt för någon som håller på med film ens att begripa den här speciella funktionen som vi har. Så att en barnfilmskonsulent och en animationskonsulent, eller åtminstone någon av dem, hade jag gärna velat se.
Ja. Katti, du har ju också varit med länge. Håller du med om den här negativa bilden, utvecklingen, att det var enklare förr att göra barnfilm?
Ja, alltså, det var ju enklare förr, för länge sedan. Jag säger.
Det var länge sedan.
Det var länge sedan. Men jag är lite nyfiken på dels så...
Katti.
Dels så tittade jag lite på hur mycket barnfilmer som har gjort, som hade premiär har i år och förra året. Och då undrar jag lite så här, nu är ju, det talas om 10% ungefär går till barnfilm, där de pengar som finns. Och Danmark 25%, stämmer nu. Och då är ett önskan, ett mål, delmål i alla fall, i 20%. Ungefär av budgeten till barnfilm, vilket ju är fullt rimligt, tycker jag. Men jag undrar, förra året hade 7 av 35 filmer 35 filmer hade premiär, och 7 var barnfilmer, och inga, alltså det var inte bara billiga filmer. Jag vet inte vad det hamnar om man tar procent på budgeten. Och i år är det 7 av 37. Då tänker jag så här, oj då, är det så bra? Eller hur är det egentligen?
Man kan ju välja väldigt olika bilder av det där. Det handlar ju dels om antalet som filmer som har premiär. Sen handlar det ju om de når ut också, om de ses av en publik. Når de fram till en publik som man har tänkt sig. Vill du kommentera det, Ulf? Jag vet att ni... är lite besvikna när vi tittar, eller publiksiffrorna på Krakel spektakel som man hyllades enhälligt av kritiker till spektaklet.
Nej, men i och för sig, ja, det kom ju kritik om att det var så här spekulativt att göra film med Mats Hälsing, vilket på pappret känns omöjligt. Men, och det var det ju definitivt inte. Särskilt nu med facit i hand kan man säga att det kanske inte var den bästa affären på det sättet. Ja, men alltså jag vet inte exakt vad jag ska svara på, men jag tänker lite grann på det som ni spelar, eller som ni alla pratar om. Man tappar ju en spelare, nu blir institutet vårt, alltså man tappar ju liksom viktiga spelare här som handlar om resten av finansieringen liksom, och där distributörerna är. Det är så oerhört mycket fina ord. Jag ställer upp på i princip varenda ord som har sagts här idag. Och jag tycker personligen inte att det finns något annat ställe där man får bättre gehör för avvikande, knepiga, fantastiska idéer som inte på pappret känns som det mest glossiga eller aptitliga än vad man gör på Filminstitutet. Problemet är sen, därför att man klarar sig inte med de pengarna. Och problemet är sen att det finns en förväntan om att det vi pysslar med kostar rätt mycket pengar. Vi kan inte göra det för en hur liten publik som helst, därför att då kommer inte de pengarna som kompletterar vår finansiering de finansiärerna till godo i slutändan, och då kommer de inte vilja fortsätta att satsa på våra projekt. Och där har vi ett jättestort problem, tycker jag, med distributörer. Har vi någon distributör här idag? Ja, vad härligt. Ja, det är underbart. Vad säger du?
Det kanske inte står för den stora konstnären.
Nej, men man kan dra sin lans för konstnären eller kvaliteten. Men alltså, om man ser till finansieringsmöjligheterna för barn utanför Filminstitutet, som jag inte bara är en del av det, så har vi en tv-kanal som kan satsa pengar i renodlad barnfilm som inte bygger på en förlaga, som inte känns uppenbart kommersiellt och gångbart för en bredare publik. Och vi har distributörer som längtar efter hur kan jag få ut den här filmen? Varför har du för skådespelare? Vad är det jag ska sälja det här på? Och har du mycket av den varan, så har du en god förutsättning att få en fin finansiering till din film. Och har du inte så mycket av den varan, så blir slanten nästintill inget alls. Så att det där tycker jag är ett jätteproblem, som sagt. Så därför vill jag försvara Filminstitutet, och jag ändå tycker att där finns den ambitionen och önskan av att faktiskt stödja det som handlar om bredd och en annan kvalitet, beroende på hur man definierar det.
Jag tänkte ta upp det där med om det tar längre tid numera. Och då skulle jag säga att det tar mycket längre tid, alltså att få igenom projekt. Och det finns väl massa olika förklaringar till det. Men jag brukar tänka att man ska köpa rollator och hörapparat i god tid innan man börjar med ett manus. Jag har hållit på med Millan-film nu jättelänge. Den är också så där att jag beundrar de producenter som har tålamod att år efter år efter år driva projekt. För att lite är det också så att projekten kallnar i ens huvud. Det är inte alltid bättre att vänta jättelänge med ett projekt. Därför att entusiasmen försvinner ur projekten, så att säga, innan det blir någonting av. Och det har vi kanske också med samarbetet med TV att göra. Förut fanns det då en TV-chef på Drama som fattade ögonblickliga beslut. Alltså på nästa sekund, ja. Och så var det ändå en plåt till filmen också. Alltså det här samarbetet mellan film och TV. Sen är det någon annan sak som jag tycker lite... Det är det här när man söker pengar. Alltså jag är inte bra på det. Jag sitter där och skriver. Men då gör man ju det i en slags ordning som är bestämd utav institutens regler. Alltså man ska göra synopsis, man ska göra ett treatment, man ska göra råmanus, och så får man en liten plutt pengar för varje, så att säga, etapp av det här. Men då kan man ju min kreativa process ser den ut så att jag först tänker, okej, det här är en liten synopsis grej. Och sen bygger jag ut den till ett tid, men så ser det inte alls ut. Och så ser det ut när man tillverkar toalettstolar eller gör andra sådana här saker. Men så ser det inte ut när man gör konst. Utan där blir det ett organiskt växande. Och där menar jag att själva de här, jag är inte klurig nog att tänka ut hur man skulle konstruera system som var bättre. Men det finns väl säkert några som är väldigt kreativa på just den avdelningen.
Ja, det behöver ju inte se ut så. Alltså, det är klart att manuskriptet är väl det första man har utgå ifrån någonstans. Men jag tycker att det, och jag tror att det finns vissa producenter och framförallt produktionsbolag som har resurser kanske att ta det lite längre innan än vissa andra har. Då kan det innebära väldigt stora kostnader för somliga att faktiskt gå in och köpa loss väldigt mycket utav din tid, Ulf, som är ju dyrbar, det vet vi. Nej, men alltså, vi var inne lite på en sak, tyckte jag, som handlar om det här med status, tror jag. Lisbeth snuddade lite grann med det, för att, och det här med att, lite som Magdalena pratade om, att det är lite, även om den uppsökande verksamheten finns där, så är det inte helt lätt att få folk faktiskt alla gånger att nappa på just barnfilm. Och nu pratar inte jag om den där distributörssidan som jag pratade om tidigare, utan det handlar om kreatörer. Alltså, jag, också som på dina ord, Ulf, att det är väldigt många kockar nu för tiden som det inte var. Jag har förmånen att jobba med Katti på SF och Valdemar Bergdahl som också har gjort en miljon filmer för både barn och vuxna. Och han berättade för mig en gång att det fanns en tidpunkt när konsulenterna ringde upp honom och sa så här: du, jag har pengar här. Har du någon film på gång? Och det där är inte riktigt överensstämmande med dagens arbetssätt för oss producenter. Men jag kan tycka att det, vi har liksom starka, väldigt starka kreatörer på vuxenfilmsidan som har, tror jag, har bra mycket lättare att få sin finansiering på plats och också få jobba betydligt mer. Slippa kanske vänta så pass länge som man får göra för att det är så många som ska tycka och värdera huruvida det här kommer att fungera eller inte. Och det finns liksom inte samma långsiktighet bland kreatörer på barnfilmsidan. Och det är, jag vidhåller att jag tycker att det känns som att det är en, liksom, statusen är lägre bland regissörer och manusförfattare på barnfilmsidan. Man är inte lika sugen.
Känner ni igen det här?
Absolut.
Och det tycker jag är tragiskt. Det tycker jag är jättetråkigt.
Ja, jag vet inte om jag håller med. Jag tror att förutsättningarna är sämre för dem. Kategorierna den än. Det kan ju vara en liten förklaring. Ja, alltså, jag har hållit på med det här sedan början på 60-talet. Och jag minns 70-talet som en paradisisk period. Då kunde både TV och institutet gå in med pengar i projekt. Mitt första projekt, kommersiellt, det var i huvudet på en gammal gubbe. Och det handlade om åldringsvården i Sverige 1967-68. Jag skulle hemskt gärna vilja göra en ny film om åldringsvården 2014-15, men det får jag väl inte göra. Men det är ju det här med format har du också tidigare. Det är ju också en förklaring till, åtminstone, jag kan ju bara tala för min bransch, animationen. Vi har ju under årens lopp dels gjort långa filmer och fått dem finansierade efter mycket jobb i och för sig, men det har gått. Alla har varit underbudgeterade om man ser på med internationella ögon, så har det varit småpotatis vi har jobbat. Men genom ett fint samarbete mellan många eldsjälar och ett fint samarbete med Norden i sammanhanget så har vi lyckats skrapa ihop pengarna och fullborda den här filmen. Men när vi inte har haft de filmerna att göra, då har vi, hade vi tidigare korta filmer. Och det gjorde att vi kunde hålla en kontinuitet, inte bara att studion hade råd att betala hyra, men också att folk utbildade sig. Folk fick nya idéer. Folk fick möjlighet att utveckla sig. När de här mindre projekten, jag har ju till exempel under många år också jobbat med Filmlas, vi har gjort de här Laban-filmerna och tidigare gjorde vi Alfons Åberg-filmerna. Och det var ju i och för sig korta filmer. På Alfons tid så kunde man presentera dem som korta filmer. Idag går det inte, utan då måste man sätta ihop ett paket och visa det som långfilm för att man ska få en distribution. Ett tag fanns det knattebio. Jag vet inte hur det är med det. Fungerar den fortfarande som förr? Men det är väl den enda möjligheten vi har i så fall att visa de här kortare filmerna, och vi har framförallt möjlighet, omöjligt, eller stora svårigheter vill jag påstå, att finansiera de korta projekten. Om de inte ingår i sådana här biografpaket som vi har gjort. Nu är jag den gnällig gubben som har sett ut.
Knattebio, vi startade det på 80-talet på Filminstitutet och vi gjorde precis då som du säger, vi fick ut de här korta filmerna. Och korta barn behöver korta filmer och nu har Folkets Bio tagit detta många, många steg vidare och gjort fantastiskt distributionsarbete. Och likaså Filmcentrums minibio. Så det finns. Och idag har också de stora biografägarna med de stora biografdukarna, många biografdukarna, också knattebio på dagtid när inte de tunga kommersiella filmerna visas. Så att knattebio lever vidare och är då väldigt positivt och väldigt viktigt. Det är där man börjar se film när man är så.
Men om korta personer vill ha korta filmer, då kanske också ledsna människor vill ha ledsna filmer. Och det har jag funderat på. Alltså att som det nu är så finns det en slags utspelning som filmerna går på. Alltså ytlig actionfilm eller någon slags humorfilm. Men när ska man visa att man faktiskt kan gå ner sig i havet? Där det inte sträcks ner en hand som rycker upp en. Alltså de här finansieringsformerna innebär ju också, de får också konsekvenser för innehållet i filmerna. Och det tycker jag är mer allvarligt på något vis. Så att man, apropå det här med snubblande poliser och sådär, att man, att även om man visar på skräck så avleds den snabbt med att haha, det är ju bara en halloweenmask. Bra eller hur att det bara är på låtsas. Snart blir det kul igen. Då kommer skurkarna och grimaserar och håller upp sina händer och hur de pratar. Barnfilmen, liksom mycket av den konventionella animationen, har en alldeles speciellt sätt att prata, tycker jag. Man gnäller, jönsar, ringer stämbanden så att det ska höras att det är barnfilm. Ungefär lika tydligt som när glassbilen åker fram och säger att här finns det glass, så ska man höra att det här är roligt på något konstigt sätt. Jag tycker det var så fint att visa filmer som också är tragiska. Alltså, Mitt liv som hund, och att de får sitta på undantag, de här berättelserna om existentiella frågor för små barn. Mm.
Vi pratar väldigt mycket om det idag, om angelägna filmer för barn, allvarliga filmer för barn. Är det en del av problematiken, tror ni? Att det är så att vi inte vågar, eller vi distributörer, är det det? Att man är rädd för att berätta om de här sakerna för barn?
Det är lite trångt, skulle jag säga.
Utrymmet är trångt.
Så att det blir så, det som liksom lyckas ta sig igenom. Och som, eftersom det är ett problem att få med sig finansiärer, då förutom institutet, man behöver ju ha mera pengar. Mm. Det är svårt alltså. Mm. Det är svårt att få pengar till allvarliga, lite tyngre projekt. Mm. Svårare. Och sånt som man inte betraktar som kommersiellt. För att det tar för lång tid och även om en del filmer liksom pågår och visas i skolor och sånt, så tar det för lång tid. Mm. Och de där, jag tror det var 500 000 per år skolvisningar.
300 är det ungefär. Ja.
Ja. Tusen. Mm. Där får man inte ens tillgodoräkna sig. Så att det är ju, och det är också det är problem. Mm. För det borde man ju verkligen hitta en form.
Det jag försöker efter kan
Men det där med kul är ju liksom, jag vände på konvolutet till den här Eva Lindströms senaste sena video. Då står det var liksom ett klipp från Sydsvenskan där står det kul även för vuxna. Är det någonting jag skulle vilja säga så heter den fann inte kul. Den är lika kul som Beckett eller lika kul som Polanskis Tre män och ett skåp. Det är liksom mästerverk, det är inte en kul film. Och så lanseras ju ofta nu barnkultur överhuvudtaget att det ska vara en Prozac, alltså en Prozac-tjänst som man ska ta och ja, den borde tas bort därifrån. Ja. Kul.
Men jag undrar så här.
Sektionen menar du?
Vad jag försöker komma åt är nog detta. Att när man väl har gjort angelägna filmer, försökt berätta andra historier på sistone, så har det mötts av mycket ifrågasättande. Ibland absolut motiverat, ibland inte. Jag tänker till exempel på Förortsungar, Katti. När den kom, då försökte ni visa en annan bild av förorten, till exempel en annan bild av rasifierade barn och så vidare. En helt annan normvärld kan man säga. Och då kritiseras den för att ni romantiserar förorten. Det var liksom den stora debatten efter den filmen. Och då tänker jag så här, är det så att man på grund av sånt blir rädd för att då berätta andra historier än de som man vet går hem med ljushåriga, blåögda barn? Är jag rädsla för det?
Ja. Frågar du mig?
Ja, om du vill.
Nej.
Nej,
säger jag då. Inte ett dugg. Jag tänker så här, förortsungar inte... Alltså den sågs jag med 100 000 ungefär, vilket ju inte är så mycket med tanke på hur otroligt bra den var. 130. Ja. Jag tänker lite grann så här att och den har ju visats jättemycket på skolbiovisningar. Och en sak som jag funderar på, och folk kommer fortfarande till mig och säger, nu har de har sett förutsungar då lånat ladda ner eller så, och är jätteglada att de har sett den. Så jag tänker så här, varför kan man inte göra nypremiärer? Varför kan man inte ta upp filmer igen? Alltså för jag tycker att den oförtjänt försvann. Alltså verkligen.
Jag kan ju säga där att något positivt i alla fall, att just nu håller ju det svenska filmarvet på att digitaliseras. Och då kommer det bli nypremiär på många gamla klassiker. Ett problem som finns just nu, jag tror inte att det är därför kanske, som just förutsättningen inte har nypremiär, men ett problem är ju att det inte längre finns några analoga projektorer. Så den går inte att visa nästan. Någonstans. Den finns på DVD i alla fall. Mark Cousins fick den som present.
Jag såg det.
Vad bra. Alltså tiden bara rusar iväg och nu har jag knappt hunnit ta upp någonting av det som jag hade tänkt att ta upp apropå era klipp. Men jag skulle vilja avsluta med en fråga till er allihopa. Om förutsättningarna var de perfekta, om filmkonsulenterna var alltigenom goda enligt era definition av godhet och om det fanns årbrutet, eller ett ständigt flöde av pengar, vad skulle ni göra för film eller stötta för film, producera för film, skriva för film? Är det någon som vill börja som genast vet? Ja, Kathy.
Jag vet precis.
En mick.
Jag vet precis vad jag skulle vilja göra, för att jag har inte träffat Ulf på jättelänge. Vi har gjort en film ihop 1900 någon gång, 90-tal. Och då började, när vi gjorde den efter Sixten, den var också bra. Den gick inte så väldigt bra va? Men i alla fall så började vi då prata om ett projekt som jag hade i huvudet, som jag hade börjat skriva på för länge sedan redan då, som handlar om en flicka. Berättelsen heter Min pappa Don Juan. Det är min historia. Det handlar om en flicka som blir någon slags förkläde till sin pappa som är konstant otrogen och ute med damer, och han upptäcker att om man tar med sig den här lilla tjejen som bara älskar att få vara med sin pappa, så, och det, de har den här hemligheten ihop, så kan han liksom jag träffar min dotter varje helg. Jag berättade det för Ulf och vi började tänka på att göra en historia av det här. När jag såg Ulf idag och Malena sa vad har jag för drömprojekt? Tänka igenom på min pappa, de försvann. Sen liksom försvann.
Mm. Går det upp?
Jag vet. Ja. Det här är en fråga alltså.
Någon, nästa.
Ja, bra fråga.
Vet.
Ja.
Per?
Ja, det är väl att svära i kyrkan, men jag har aldrig riktigt kunnat skilja på barn och vuxna när det gäller animation. Jag har aldrig förstått riktigt varför det ena måste vara förbjudet för den andra kategorin. Så jag har ett projekt som heter Hoffmans ögon som jag började på 90-91 och vi har väl gjort en kvart, 17 minuter. Men det dumma var att vi trodde så mycket på det här projektet så att vi gjorde scener lite här och var i filmen. Så att vi kan inte ens klippa ihop det här. Det finns 6-7 minuter som jag ibland när jag inte kan sova jobbar på. Det beror nämligen på att Hasse Alfredsson, han har gjort ett ljudband. Annars hade vi inte så mycket ljud till den filmen än, för vi kom inte till någon finansiering. Vi hade den fantastiska skådespelare som heter Jan Blomberg och som inte finns längre. Han gjorde berättaren i filmen. Hoffmans ögon är inte som många har trott en filmatisering av Offenbachs Hoffmans äventyr. Men det bygger på samma grundstoff, nämligen E.T.A. Hoffmans prosaberättelse. Och det är en skräckromantisk historia som är väldigt lämpad för animation. Den skulle jag gärna vilja se färdig. Eller dör jag.
Ni också. Lisbeth?
Ja. Vänta. Jag har inget drömprojekt. Däremot har jag en stor dröm vad gäller biografer. Vi har litat alldeles för länge på de privata biograferna. Det är inte rimligt att de privata biograferna ska distribuera och visa alla de fantastiska filmer vi gör. Jag tycker att ett önskemål till kulturdepartementet är att de inrättar minst en biograf i varje kommun, ett mediarum där man kan få se filmer, barn kan se filmer, vuxna kan se filmer. De får jättegärna ligga i anslutning till konsthallar, museer, skolor och så vidare. Där kan man också visa Filminstitutets fantastiska digitalisering av vår filmhistoria. Det är rimligt att vi som har skattefinansierat sig, vad man brukar säga, också får se det som görs. Och då måste det vara ju lokaler som inte är beroende av ett privat ägt bolag. De gör sitt, de gör fantastiska saker, men vi måste ha vad jag föreslår att vi kallar det medierum eller filmrum som tillhör oss alla.
En liten plats kan jag tillägga där är just att väldigt många av de här filmerna bokas just av skolbio, så många barn ute i Sverige kommer att få ta del av det svenska.
Jag vet inte riktigt om jag har några drömprojekt. Jag tycker inte det ser ut så i mitt huvud att jag sitter inne med någon fack för, utan att vad jag skulle vilja till exempel att Blåser på månen skulle kunna bli av. Jag tror det är en fantastisk film om tjejer som både bulimi och anorexia. Den skulle omfatta allt, också det här med diktatorer och andra. Men, så den skulle vara ett drömprojekt att bli av, tycker jag. Jag menar, idag är det 25-årsjubileet på barnkonventionen som slår fast barns rätt till kultur. Och den kulturen innefattar ju också filmkulturen. Och där tycker jag att Sverige skulle ta ett ansvar för att pytsa ut så pass mycket pengar så att det blir både utrymme till den här kommersiella filmen. För någon tycker jag också ska filmas. Men det krävs att det görs så många filmer så att det också ska kunna finnas de här udda, konstnärliga udda exemplaren.
Mm. Jag har nästan en kort sammanfattning av mitt inledningstal i morse. Ja. Det är just kopplingen till barnkonventionen och rätt till olika sorters kultur.
Ja, nej, jag kan inte kanske peka på ett specifikt projekt, men Det var intressant med tanke på hur gamla klippen hade varit. Så jag får liksom dra oss för framtiden lite grann och säga att jag hoppas att den här mobiliseringen som nu Filminstitutet ägnar åt, bara det faktum att vi sitter och pratar om det och förhoppningsvis fortsätter göra så med lite fler och representanter från de som jobbar i branschen också. Så kan man bara, kan, önskar jag bara att det där drömprojektet ligger där ute någonstans på väg in i samma anda som vi nu pratar i så fall. Och att det är imponerat vad det är. För att jag kan säga att det vimlar ju inte av barnfilmsprojekt på mitt bord heller direkt. Det kommer mycket annat av väldigt varierande kvalitet med så mycket barnfilmsprojekt. Så jag hoppas på att det att inte riktigt vet vilket det är, att snart går.
Tack. Och stort tack till er allihopa för att ni kom hit. Och